Först och främst till Magnus och Katarina som kommer till oss från Växjö stift och som ska berätta om den inklusiva mässan och hur den startade och formades i Costa Rica. Så, och sen ska vi också få fira den här fina mässan tillsammans. Så vi sitter väl lite.
Några år in på 2000-talet så öppnade sig en möjlighet för oss att åka ut för Svenska kyrkan för att arbeta i ett annat land. Och det var någonting som både Katarina och jag hade drömt om och velat under lång tid. Vi är präster i Svenska kyrkan med två. Och den öppningen som visade sig var i riktning mot Latinamerika. Och det var framförallt Katarina som hade närt drömmen och längtan att få åka just i den delen av världen. Jag var lite rädd för Latinamerika. Jag tyckte det verkade våldsamt och farligt att åka dit och så. Men det var det åt det hållet. Och så småningom så preciserades den här möjligheten till den lutherska kyrkan i Costa Rica. Och i stort sett hela Latinamerika är ju framförallt, eller det kanske snart inte är riktigt rätt att säga längre, men på ett sätt dominerad av romersk-katolska kyrkan. Sen vet vi att det finns en del väldigt starka evangelikala kyrkor också. Men den lutherska kyrkan är ju en pytteliten kyrka i sammanhanget. Men den är inte en produkt av en mission ifrån Europa eller Nordamerika, att någon har åkt dit och sagt att nu ska vi starta en lutherska kyrka där, utan det var människor som bodde i Costa Rica själva som samlades en liten grupp till en början och såg att här finns i vårt samhälle sektorer, det finns delar av vårt samhälle, grupper i befolkningen där ingen kyrka vill vara kyrka. Människor som ingen kyrka vill vara kyrka tillsammans med. Och det var egentligen anledningen till att man startade den här lutherska kyrkan. Det var inte för att det var särskilt viktigt att människor måste bli just lutheraner eller så, utan det var mer utifrån en sorts social förståelse av att det saknas någonting här. Och i den här saknaden så låg också på något vis ett annat perspektiv på evangeliet och vad det kristna budskapet handlar om.
Det man kan säga att man sa att det finns otroligt mycket kyrkor i Costa Rica, väldigt, väldigt mycket kyrkor. Och det man såg var att det finns kyrkor som utför goda gärningar till de mest fattiga. Men som Magnus sa, fanns det inte kyrkor som ville leva tillsammans med dem som var mest fattiga. De som mest, alltså den utanförskapet blev de andra. Men att vara kyrka tillsammans med. Då sa man så här att det här är en väldigt ung kyrka. Den bildades för 30 år sedan. Och det var en tid i Centralamerika och hela Latinamerika. Om man tänker oss 80-tal. Så hur såg det ut i Latinamerika på 80-talet? 70-talet, 80-talet, så är det diktaturernas kontinent. Och överallt i länderna, Costa Rica är en av få länder i Latinamerika som inte har varit diktatur. Men alla grannländer var diktaturer. Så att många flyktingar kom från El Salvador, Nicaragua. Det fanns människor då i de här kyrkorna, i pingstförsamlingarna, i katolska kyrkan, i flera av de här kyrkorna som började engagera sig för flyktingar, för också för ursprungsbefolkning i det egna landet, som då inte hade medborgarstatus. Alltså indianerna i Costa Rica hade inte medborgarstatus i sitt eget land. Och då fanns det människor som inte kände sig drivna av sin kristna tro att göra det, men blev misstänkliggjorda i sina församlingar, för då sa församlingarna, nej men det här är politik. Det här ska jag inte göra. Så det var den gruppen som började aktivt. Det blev liksom lite folkrörelse, engagerade sig för mänskliga rättigheter utifrån sin kristna tro. Och man hade inga tankar på att bilda en kyrka. Men sen upplevde man liksom att det här, så det är lite spännande, det är en kyrka där diakonin startade innan kyrkan startade. Den diakonala rörelsen fanns. Du kan säga det, att det var ett uppdrag som sökte en kyrka, inte en kyrka som sökte ett uppdrag. Det blev en diakonal rörelse, kan man säga. Och sen, när man då funderade på, ska vi bilda en kyrka, så kände man att men det kan inte ha en kyrka till i det här landet. Det finns så mycket kyrkor. Men just som Magnus sa, så kände man att nej, men det finns faktiskt ingen annan kyrka som vandrar tillsammans med de mest utanförställda. Och då sa man, det är vårt enda existensberättigande. Vår kallelse att vara kyrka, det är att vara en kyrka tillsammans med de mest utanförställda. Den dag vi slutar vara det, då måste vi sluta lägga ner den kyrkan. Så det sa man i grundandet.
Det här som Katarina började berätta lite mer om nu, om uppkomsten av den här kyrkan, det visste vi inte särskilt mycket om när vi kom dit. Det var för oss rätt så mycket ett oskrivet blad vad det var för sammanhang vi kom till. Och någonting av det första som mötte oss när vi väl damp ner i det här främmande landet i tropikerna med värmen och alltihopa var en kyrka som kallade sig för en kyrka utan murar, una iglesia sin paredes. Och dels så var och är fortfarande det här det är ju en liten garagekyrka som rent faktiskt är en kyrka som har firat en hel del gudstjänster utomhus eller bara under ett tak utan väggar eller så. Men såklart så var det ju framförallt i en mer symbolisk, social och kanske politisk mening som man inte ville ha några murar. Och det hänger ju ihop med den här bakgrunden av varför vi har kommit samman och så att säga har blivit en ny kristen gemenskap. Att inte göra skillnad på människor. Och fastän den här kyrkan då är så pass lite numerärt till antalet människor, så har den flera har ganska många namn om sig själv. Och en annan sån här beteckning som man laborerar mycket med är att vilja vara en sten i skon. En kyrka som vill vara en sten i skon. Det finns många bilder för vad en kyrka kan vara. Det kan vara gudsfolket eller det kan vara Kristi kropp, säger vi ibland i kyrkan och så vidare. Men den här kyrkan menar sig också vilja vara en sten i skon. En sten i skon på makthavare som utövar sin makt på ett felaktigt sätt. Men också, det är inte minst tydligt för oss efterhand, sammantaget så blev det mellan 6 och 7 år som vi kom att leva med den här kyrkan och arbeta där och hade med oss barn dit också. Så kom vi upptäcka att det var inte minst frågan om att vara en sten i skon på lutherska systerkyrkor i Sverige och USA och Tyskland och liknande när det gällde flera viktiga frågor, inte minst det området som du kommer att prata mer om ikväll.
Så man kan säga att den här kyrkan den har ju växt på ett väldigt speciellt sätt för att vara en kyrka. Som jag sa så börjar det som en diakonal rörelse. Och det betyder att kyrkan börjar aldrig någonstans att vara gudstjänstfirande kyrka. Utan man börjar alltid med att på något sätt en grupp människor har bett kan ni komma hit och hjälpa oss med någonting konkret? Eller att man upptäcker att här finns ett konkret behov där vi behöver finnas. Till exempel ursprungsbefolkningens rättigheter. Eller emigranterna från Nicaragua. Otroligt många, ungefär 1 miljon av de 4-5 miljoner som bor i Costa Rica är migranter från Nicaragua. Många papperslösa. Man har kommit dit som, alltså i Nicaragua så är 70%, i Nicaragua är arbetslösheten 70%. Man kan börja fundera på den här siffran och så förstår man att det blir rätt svårt. Och där där många i Nicaraguaner överlever handlar mycket om att familjemedlemmar har utvandrat till grannländerna och arbetar där som barn, som hembiträden till exempel. Många mammor lämnar familjerna då att mormor tar hand om barnen, så åker man till grannlandet och så jobbar man som hembiträden för otroligt lite pengar, och ändå så skickar man då hem pengar. Och det som skickas till Nicaragua utifrån, alltså av det som skickas av fattiga familjemedlemmar tillbaka till landet, det överstiger mångdubbelt den bistånd som de rika världen ger till Nicaragua. Så då kan jag tänka liksom, vilket otroligt mycket många människor som de fattiga hjälper de fattiga mer än de rika hjälper de fattiga. Så nicaraguaner i Costa Rica, det är de som arbetar på bananplantagerna, det är de som jobbar som vakter, det är de som jobbar i hemmen som hembiträden. Och främlingsfientligheten är jättestark mot nicaraguaner. Och vi är svårt att förstå det, för man pratar samma språk, man har samma religion, man ser likadana ut. Vi hade svårt att skilja. Det är ju dialektskillnader som mellan Småland och Göteborg kanske. Men otroligt stark främlingsfientlighet. Och det blir så tydligt att den främlingsfientlighet inte handlar om olikhet, utan det handlar om andra mekanismer. Det kan vara mellan två grannbyar, det vet vi i Sverige också. Så att kyrkan då valde, eller föddes ur de här sammanhangen, betyder också att de flesta i kyrkan är nicaraguaner. Någon församling har fötts ur ett område i stan där en soptipp byggdes, och så har folk byggt skjul runt det, och där är en av kyrkan. När då kommunen ville avhysa de här människorna som hade byggt sina skjul där, då visste någon att det finns en kyrka som har jurister, det finns en kyrka som står på vår sida, och då bad man kyrkan komma dit och försvara de som skyddade sina hem. Och där kom sen ett kyrkans dagis, det är stora verksamheter som man jobbar med, och efter ett tag så säger man, kan ni också komma hit och fira gudstjänst? Så församlingarna kommer, gudstjänstfirande församlingen kommer efter det som har blivit en verksamhet. Så har kyrkan växt genom ursprungsbefolkningen först, och sen var det nicaraguanerna, jordlösa bönder, och i flera grupper, kvinnorna. Många kvinnor och många frånskilda kvinnor, därför att de frånskilda fick inte längre ta emot nattvard i katolska kyrkan. Så det blev också en grupp som kom till den här kyrkan för att här får vi vara med.
Så att sen den här kyrkan kom till, så fick man allt eftersom nya erfarenheter av att vara kyrka tillsammans med olika grupper i det kostarikanska samhället som på olika vis hade led med en egen erfarenhet av utanförskap, kan man säga. Men vi är här på Ekots programkväll idag. Vi landade då 2005 i där borta på andra sidan Atlanten, så var det inte så att några frågor kring sexualitet eller könsidentitet eller någonting i den stilen fanns på agendan i den här kyrkan. Det var fortfarande ett oskrivet blad när det handlade om att reflektera kring eller så. Utan man var väldigt tydligt på en erfarenhet av att ta ställning för olika, att vi vill vara kyrka med den som så att säga är utsatt, har det svårt på olika vis. Men där var det stopp i någon mening, kan man säga. Men detta var en sten i skon. Vi kan bara 10 sekunder pausa inför det där ordet att vara en sten i skon. Vi har ju då vår kyrkliga hemvist i Svenska kyrkan här. Kan en så stor kyrka vara en sten i skog på något sätt? Det är inte så lätt. Kan Betlehemskyrkan i Göteborg vara en sten i skog? Eller kan en sån här grupp, kan Eko Göteborg vara en sten i skon i någon bemärkelse? Håll gärna kvar det uttrycket och den bilden. För oss blir det väldigt tydligt att det ligger en sån kallelse också till egentligen till var och en i detta. Men vad kan det innebära för mig och för oss?
Man kan säga, bara för att förstå den här kyrkan, så är det två det finns många, men teologiska grundtankar som är liksom som bär hela den här kyrkan. Och den ena då, det är här sten i skon, och man kan säga att det är profetiska uppdraget att ta, om man tänker, ibland när vi tänker profeter så tänker vi de som ser in i framtiden, men om man ser på gamla testamentets profeter så är det snarare de som vågar se samtiden, att se vad är det som, hur ser världen ut och vem far illa här? Och det vi vet att de gamla testamentliga profeterna, när de varnade för folket och skulle säga att ni är på fel väg, så handlar det om ni har lämnat Gud, ni är på fel väg därför att ni tar inte hand om änkan, främlingen och den faderlösa. De som var mest utsatta i den kontexten. Så att vara en profetisk kyrka är att hela tiden i varje sammanhang se vem hamnar utanför, vem far illa. Så sten i skon är den här profetiska strömmen.
Uppåt mot den som har makten. I någon
ja, just det. Ja. Men det andra är det som är så, som är genomsyra hela den här kyrkans teologi. Det är att man tar Jesu ord på allvar när Jesus säger: jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var kan det här. Satt i fängelse och ni besökte mig. Ibland när vi hör den texten så tänker vi, ja, Jesus har gett oss uppdrag att gå ut och göra gott. Det är det som är att vara kristen. Men om vi hämtar tillbaka texten, vad är det Jesus säger? Jag var hungrig. Det han säger är: vill ni möta mig så måste ni finnas just där. Alltså gudsmötet har att göra med mötet med den mest utsatta. Det är inte bara att, och där att ta det på allvar, det gör skillnad i det här diakonala. Alltså en kyrka som har valt, man pratar om att det här en diakonal kyrka, så är det inte en kyrka där ett vi tar hand om några andra, att vi kommer och gör gott för dig, utan det är att ta på allvar att jag behöver dig, du kommer med Kristus till mig, och det gör skillnad i mötet. Så att det här
är en övning på något sätt, det är ju en sorts trons övning att hela, att vidmakthålla och återvända till det perspektivet. Det försvinner ju så här bara i ens egna liv, det måste man på något sätt hämta tillbaka igen och igen, upplever jag i alla fall, och så tror jag att det är för de flesta.
Och att det är en fråga om liksom att vilja avhända sig makt. Alltså det finns ju en makt i att vara den givande och den goda och den liksom som, och det finns en maktlöshet i att också säga att jag behöver dig. Så att där för att förstå vad som sen hände, det vi ska berätta om nu, det som hände i den här kyrkan. Det tror jag är svårt att förstå utan att ha den här grunden att se att det var en kyrka som hade fötts ur det här, och där det här, man levde och pratade mycket om också och liksom odlade den här gudsbilden. Gud finns i den mest utsatta.
Och det perspektivet hänger ju i någon, på något sätt ihop med det som kallas för befrielseteologi och som har varit en stark teologisk strömning i Latinamerika bland annat, men också Afrika och andra delar av världen. Så att där finns ju rötterna.
Ska vi komma till?
Ska vi komma till saken? Ja. När vi var fortfarande var praktiskt taget helt nya i landet och tog språklektioner i spanska och bara försökte hitta i stan och såna här saker, väldigt basalt, så ordnades en några samtalsdagar i lokaler som Lutherska kyrkan i Costa Rica hade. Men det var representanter där från systerkyrkor från de andra länderna i Centralamerika också. Och det var samtalsdagar som handlade om på vilket sätt kallar HIV-epidemin oss som kyrka att reflektera och agera. Vad betyder det för oss att så många människor här är drabbade av det här viruset? Så att det var dels företrädare för de här olika kyrkorna, och sen var det HIV-positiva, det var människor som aktiva i olika organisationer, även från HBTQ-organisationer som fanns i civilsamhället i Costa Rica, som träffades under några dagar för att prata om det här helt enkelt. Lära av varandra och försöka förstå. Det var någonting nytt. Det här hade alltså Lutherska kyrkan inte överhuvudtaget närmat sig förut. Och mycket av initiativet till det här låg inte i den lutherska kyrkan, vare sig Costa Rica eller Salvador eller något av de länderna, utan hos en argentinsk präst som hade uppdrag av Lutherska världsförbundet, sammanslutningen i världen av lutherska kyrkor, att i hela Latinamerika och Karibien arbeta med HIV, motivera de lutherska kyrkorna att våga närma sig de frågorna och på något sätt kliva in på scenen i någon bemärkelse. Han heter Lisandro Orlo och blev lite grann av en mentor och en vägvisare också för oss och det arbetet som kommer att utvecklas i den kyrkan vi hade kommit till. Han kommer att dyka upp på någon bild här senare. Så han var mycket av initiativtagaren till de här dagarna. Vi kunde ju knappt säga hej och tack så mycket på spanska. Vi var inte med på de dagarna, men de skedde i djungeln mer eller mindre på en lägergård som Lutherska kyrkan hade. Och, men när de väl var slut så var det någon typ av demonstrationer. Jag minns inte riktigt vad det gällde TLC eller det spelar mindre roll. Så kom i alla fall folk tillbaka till huvudstaden där kyrkan hade sitt kontor och där vi fanns. Och då mötte vi den här Lisandro och förstod att någonting hade börjat röra på sig. När vi sändes ut från Svenska kyrkan för att fungera som präster i ILCO, som den förkortas den här kyrkan, Iglesia Luterana Costa Ricense, så fanns det inte någon given agenda för vad vi skulle bidra med. Vi skulle fungera som präster tillsammans med latinamerikanska präster som redan fanns där. Det fanns lite tankar, men det fanns definitivt ingen så att säga svensk agenda att vi skulle lyfta HBTQ-frågor eller någonting sånt där, vad nu det är för någonting, utan det här var någonting som uppstod när vi nyss hade kommit in. Men det dröjde bara några månader så hade ILCO sitt halvårsmöte för medlemmar och anställda. Och där tog man ett formellt beslut att vi måste fortsätta det som påbörjades under de här samtalsdagarna. Vi måste skapa en liten arbetsgrupp som så att säga, driver den här reflektionen framåt i vår kyrka. Och då var det rent faktiskt så att samtidigt som det hade röstats igenom i kyrkans assemblé på mötet här, att det här behöver vi jobba med, så var det inte riktigt någon som själv vågade göra det. Så stigmatiserande upplevde nog många att det skulle vara att på något sätt associeras som sexprästen eller den som håller på med det här förbjudna, vad det nu var för någonting. För oss som svenskar och som ändå var helt annorlunda och liksom out of the blue var det inte så märkvärdigt. Vi hade ju ingenting att förlora. Vi hörde ju inte till det sociala sammanhanget eller någonting och kände ju att det här låg ett riktigt uppdrag. Så att vi vill gärna finnas med i den här arbetsgruppen, men för att det skulle bli någon sorts legitimitet för att du var med från latinamerikan också. Så att i slutändan var det en av prästerna som mer eller mindre som gisslan blev liksom utsedd så här och var med. Han hängde med något halvår och sen byttes han ut och så kom det med en annan kollega som själv brann för det här arbetet som på något sätt var i sin linda då fortfarande istället. Men det startade alltså en process från sommaren efter att vi hade kommit till kyrkan och i princip i samband med att vi började kunna försiktigt arbeta själva. Fram till dess hade vi mycket gått bredvid och bara försökt orientera oss och snappa upp lite mer av språket och så. Men där någonstans så började.
Och det som man gör i den här kyrkan, det här tycker jag är något av det viktigaste vi fick med oss därifrån, det är att så fort vi ska börja jobba med ett nytt område, så den första du måste först göra då, det är att gå igenom en process som kallas sensibilisation. Sensibilisarse. Och några av er ser på er ansiktsuttryck att ni har läst spanska. Känsliggörande betyder det. Att känsliggöra sig. Jag brukar säga att det är ett av de vackraste ord jag vet på spanska. Därför att det står för är så starkt. Alltså att sensibilisarse, det är ett reflexivt verb. Jag känsliggör mig. Det är något aktivt som jag måste välja att göra. Och vad är då det? Jo, det handlar om att alltså i den här tanken är att vi har gjort oss okänsliga för varandras nöd. Och alltså, jag tänker att vi föds öppna känsliga och att vi berörs av varandra. Och sen genom livet så skaffar vi oss så mycket skydd för att klara oss. Men att känsliggöra sig är att plocka bort de här försvaren och så. Och att komma nära det som är hur jag hör ihop med dig. Hur din nöd berör mig. Alltså på något sätt det som är livsursprunget. Att vi hör ihop. Lider en lem så lider en andra. Liksom. Men vi skyddar oss från det. Men att känsliggöra sig är att komma nära igen. Att om någon inte har det bra så har inte heller jag det bra. Att komma och känna igen på något sätt. Vad är det som du lider? Hur ser ditt lidande ut? Och vad är då den processen? Jo, men det handlar om lyssnande. Att vara beredd att vandra, gå bredvid, vandra med och lyssna. Så när vi fick uppdraget då att ja, ni ska starta ett kyrka och HIV-arbete, så var det första uppsteget. Ja, att på olika sätt försöka förstå hur är det att leva med HIV. Men inte bara förstå som någonting
i huvudet,
utan att hitta hjärtats förståelse av det. Och att det handlar om att våga komma nära den egna utsattheten. Att på något sätt hitta igenkänningen i det den andra berättar. Och det, egentligen tänker jag att det inte är så konstigt i det. Men det finns en... När det gäller HIV då, så började vi gå runt till de här organisationerna som hade då funnits i det här samtalet och fråga, kan vi få komma, lära känna er, är ni beredda att berätta hur är det att leva med HIV? Och människor längtade ju efter att få berätta det, för det var ju det som hade tystats, alltså det var ju en sån osynliggörande av, lever man med HIV så är man osynliggjord och många kan inte ens berätta det i sin egen familj. Och de berättelser vi fick höra då var ju naturligtvis väldigt olika berättelser, men det fanns vissa saker som kom igen i alla berättelser. Och det var att den här medicinska diagnosen har blivit en moralisk diagnos. Jag är dömd. Man berättar om erfarenheten av att ha blivit utstängd från sina familjer. Du är inte min son längre. Hur ens barn inte alltså blev mobbad i skolan. Hur man hade förlorat sina, nästan ingen hade kvar sitt arbete. Berättar du på jobbet så blev du av med jobbet. Och att man hade blivit utslängd från kyrkan. genomgående, det är ett otroligt religiöst land. Det finns ju, vi mötte nog ingen på alla de här åren som sa att man inte på något sätt hade en tro. Alltså det är en oerhört religiös kontext. Och kyrkotillhörighet är viktigt. Men bland människor då med HIV så var den gemensamma erfarenheten att vi får inte vara med. Och det spelar ingen roll om det var katolska kyrkan eller frikyrkan som var det så. Så där blev alltså att utanförskapet, att vara ut, alltså att verkligen vara utestängd. Det var det som var den erfarenheten. Och vad handlade då känsliggörandet om? Jag menar, att våga komma nära. Hur, vad är min erfarenhet av när jag inte har fått vara med? Det kan vara ganska jobbiga upptäckter eller ihågkomster. Och det blev det också, liksom, att komma ihåg att man var och inte var med, att inte vara bjuden på kalaset. Alltså sådär, där som kan tänkas man har gjort om till någon sån här, ja men så var det. Men att komma nära det och komma ihåg, ja men så jobbigt var det. Och där, det blev ett redskap att hitta den egna
resonansbotten.
Ja, och det blev också redskapet att kunna finnas i det här arbetet. Och det är det som är känsliggörande processen.
Det som också blev tydligt nästan med en gång, det var ju hur ändå sammanvävt HIV och HBTQ var med vartannat. Och hur det för så många människor var ett dubbelt utanförskap, en dubbel diskriminering och ett dubbelt stigma. Så även om det inte var riktigt så kyrkan hade formulerat det från början vid det där halvårsmötet, så nästan med en gång så var det som två parallella stigar som rullades ut bredvid varandra i den här känsliggörande och lärande processen som det här arbetet började som. Och så fortsatte det. Så att det var en sorts tvåfilig tågbild, men i alla fall. Det tog bara ett halvår eller någonting efter av möten, fantastiska möten med människor för oss i den här lilla arbetsgruppen, för att känna det räcker inte riktigt, det blir lite för hög tröskel och det stämmer för dåligt med kyrkans traditionella liturgi. De gudstjänster som firas idag i kyrkan med det traditionella språket, de traditionella orden och så vidare. Det är ett för jobbigt översättningsarbete att kunna läsa in sig själv i de här så att säga gammeldags orden och liknande. Så att det uppstod ett behov som vi pratade med varandra om. Vi som på något sätt började finnas med, det växte så sagt, det är fram en något större grupp då, med nya vänner som vi fick lite efterhand och så, av att söka ett annat sätt att samlas på för att fira gudstjänst. Och så, det var så att säga bakgrunden till det som kommer kallas för missa inklusiva, eller inklusiva mässan. Och jag kan tycka fortfarande att det låter lite tekniskt på ett sätt, det här namnet på gudstjänsten. Jag vet inte, jag kan inte avgöra om det lät konstigare eller bättre på spanska, men det var så den här gudstjänsten kom att kallas. Så vi var flera som tillsammans arbetade fram en sorts ny gudstjänstform på ett vis, men fortfarande kring bröd och vin och lite sådana här centrala element från kristna traditionen, men med andra ord och med lite särskilda principer kan man säga. Sen så var det inte någon gudstjänstordning som var huggen i sten, alltså exakt så här. Det skulle inte bli någon ny legalism att det måste alltid vara likadant, utan det sa vi redan från början. Det här är någonting som ständigt är på väg. Vi prövar oss fram. Och så var det verkligen. Så till en början så började vi fira den här gudstjänsten en gång i månaden, bara på prov så där, för att se om det fanns något ytterligare intresse av att vara med och hur det gick. Tanken var inte i den lutherska kyrkan att det här skulle bli en ny församling. Jag vet inte, det fanns det 10-tal församlingar eller någonting, Vilko då, Det var inte meningen att det här skulle bli en ny egen församling, som vi valde att ha de här gudstjänsterna på torsdagskvällarna, inte på söndagen, för att konkurrera med de andra geografiska församlingarna så att säga. Och även om utgångspunkten var mycket de erfarenheter som vi hade fått på något sätt ta del av och fanns i tillsammans med tillsammans i den här gruppen av lidande och ja, som man pratar om, så var det ju inte tänkt som att det här ska bli någon sorts HBTQ-gudstjänst med en stämpel sådär eller någonting, men det ska ju inte vara någon sorts gudstjänstgarderob eller något, utan naturligtvis en öppen gudstjänstfirande gemenskap för vem som vill vara med, men där det på något sätt sades ut att vem som vill är välkommen att vara med, som tillsammans vill fira det inklusive evangeliet, någonting i den stilen brukar vi formulera det på. Och det var en sorts utmaning i sig, kanske inte direkt från början, men med tiden när det här växte sig lite starkare, att hålla kvar det perspektivet, för det var ganska begripligt att det kunde vara fler än en som hade känt sig utestängda från kristna sammanhang under så lång tid, att då kunna längta efter att nu är det här vårt rum, nu är det här bara för oss. Och där blev det väl en hjälp eller själv, men att Katarina och jag var just då under ett antal år, de första åren där, var prästerna i församlingen, och de visste att vi i alla fall blev tillsammans som ett heterosexuellt par och så, men vi brottas lite, så inte att det var något stort problem, men det var ändå en dimension också som vi fick värna och prata och hålla levande.